Sant. Vi klipper bort den. Jag tänkte inte på det.
Nej.
Ja men hallå och god fortsättning kära skidsnackslyssnare. Det är Skidsnack som är tillbaka och då är jag Stenqvist och du?
Sköld är också här.
Ja.
Som vanligt.
Hur var din jul då Stefan?
Jo men den var fin den skulle jag säga.
Du ser liksom julmunter ut.
Ja, jag känner mig tillfreds.
Mätt.
Ja, mätt och belåten och har fått några julklappar också.
Ja. Men du, det här är inte vilken vanlig skidsnacksdag som helst. Det här är något speciellt, kanske särskilt för dig Stefan.
Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det här. Vi har ju en väldigt speciell gäst med oss och alla som har lyssnat på skidsnack tidigare vet ju att jag har ett lite speciellt öga för en viss skidåkare.
Ja, man får väl säga att det här har varit lite av en drömgäst för oss ett tag och det är väl ingen det och beat around the bush, utan vi säger stort, stort välkommen till Jens Burman.
Tack så mycket. Tack, tack.
Hur är läget?
Jo, men det är fint. Det är bara bra. Så ja. Det är härligt. Toppen med mig.
Ja. Vart befinner du dig för tillfället?
Jag är hemma i Åsarna i Jämtland. Så det är full vinter här. Så det är här jag befinner mig nu då, innan Tour de Ski drar igång.
Ja, härligt.
Vi får väl se hur det går med den här intervjun. Stefan är ju som sagt lite spattig och har varit nervös hela veckan inför.
Ja, nu tar ni väl alltid igen då.
Nej, nej. Vi har ju, jag vet inte om du känner till det, men vi har en liten fantasyliga som Noah Hoffman, skidåkaren, skapade, där vi är med i skidsnack. Där heter det Stefan Nobody Puts Burman in the Corner.
Ja.
Vilket han har hetat under ett par säsonger. Han har ett väldigt gott öga till dig och din skidkarriär.
Ja, kul då.
Så han sitter där och ser lite nervös ut.
Ja, men jag tror det ska gå bra. Hur känns det för dig Jens och göra skidsnacksdebut här?
Nej, men det känns bra. Det var den första podden som jag medverkar i, tror jag. Nej, förresten, landslaget hade ju en förut som jag var med i fjol då. Annars har du väl annars är det väl premiär på det, så det känns väl spännande.
Ja, men det är bra, det är absolut på tiden. Och man får ju ändå säga att du är kanske mer aktuell än någonsin. Med facit i hand och hur det ser ut nu, så får vi ändå säga att du är ju faktiskt Sveriges hetaste manligaste skidåkare just nu. Hur känns det?
Ja, om det är riktigt så, det vet jag väl inte. Men, nej, men det är klart att det är kul när det går bra, så är det. Sen är det ju inte så att man sitter och tänker att man ska vara bäst i Sverige liksom, så att det är det främsta målet, men nej, men det har gått bra och det är kul när säsongen ändå startar stabilt, så man får väl fortsätta att jobba på formen och sådär. Säsongen är ju lång, så att det handlar ju om att åka bra hela året.
Ja, du har ju som sagt inlett här väldigt stabilt här de första veckorna. Hur känns det liksom när man får en sån start?
Ja, men det känns det blir ju skönt på ett sätt liksom, att man inte behöver fundera så mycket på om man har gjort rätt eller fel i träningen och sådär, utan det visar ju att det funkar och så då. Så det blir som en skön ingång på säsongen, om man kan fokusera på mer små detaljer i sin träning då, än att liksom börja rota i och ställa om helt då. Så det är skönt.
Nej, men precis, vissa kollegor till dig har ju kanske mer kommit in i början av säsongen och inte och märkt att nej, men formen verkar inte vara där på något sätt. Och det måste ju vara en hemsk känsla för en skidåkare som har det som liksom yrke att ha form. Har du varit med om det och hur upplever man det?
Nej, men det är klart att det är ju tråkigt när det är så. Alltså det är ju nu man vill vara som bäst och prestera. Det är klart att det funkar inte då. Det är ju frustrerande på så vis. Sen vet man ju inte liksom omständigheterna, alltid vad som gör det. Eller jag menar liksom att det kan vara små grejer och man kan ha haft otur liksom vissa tävlingar och sådär, så att det inte har funkat. Men jag tror inte man ska dra allt för stora slutsatser över bara några världscuphelger liksom, utan det är ju som sagt, säsongen är lång, så det är ju egentligen ja, men i januari och februari som man ville vara i bästa formen då, så ja, det finns mycket att jobba på.
Mm. Men är det så du har sett det, att, eller när har du sett framför dig att formtoppen ska vara som allra störst för dig?
Ja, men jag fick en period i touren från Östersund till Trondheim, den ser jag ju fram emot. Och runt där, då är det ju många fina tävlingar som jag tror skulle kunna passa mig. Det är ju bland annat en jaktstart, nej vad säger jag, en skiathlon i Oberstdorf. Den vore kul att köra, och sen är det ju en 3 mil individuell start i Falun. 5 mil i Kollen, och men det är många fina tävlingar där andra halvan av vintern. Liksom. Det är då jag har tänkt att jag vill vara bäst då. Det är inte så att jag kanske ska formtoppa till en speciell tävling nu när det inte är mästerskapsår då, så, utan det är väl mer att man vill vara bäst slag under andra eller sista halvan av vintern då. Mm.
Hur gör man då om man vill planera en formtopp på det här sättet? Har du några speciella sätt som du förbereder dig på då?
Alltså det där med formtoppning, det är ju, alltså det är väldigt svårt. Det finns ju liksom ingen facit så, utan det blir ju mycket att gå på känslor och hur kroppen fungerar liksom. Och det, generellt så finns det egentligen ingen facit för mig tycker jag, utan det gör, känner man att man börjar bli pigg liksom, och då gäller det att försöka bevara det genom att, ja, men inte träna allt för hårt och verkligen ja, men lyssna noga på signalerna på kroppen då och sådär. Så det handlar ju om att inte bränna sig kan man säga, om man verkligen har formen. Och det är ju lätt att åka för fort på alla träningspass om man känner att man är pigg liksom och sådär. Och då är det lätt att bränna ljuset i båda ändarna så att säga.
Men jag tycker man har sett rent historiskt sådär. Det är i många fall så, speciellt i säsongen där det är stora mästerskap, då många som försöker pricka formen in till dem såklart. Men sen ser man, det kanske är tydligast inom friidrotten och sådär, där man kan se liksom resultat exakt. Men många får liksom topparna månaden efter man egentligen har tänkt. Att det liksom kommer eftersläpande lite grann. Är det något man snackar om, eller hur? Det är svårt att bygga en formtopp, men hur försöker man liksom var precis bäst just den dagen?
Ja, alltså först och främst är det ju mentalt liksom att man ska, ja men den dagen, det är då det gäller liksom. Och sen är det ju, alltså är det de säsonger det är mästerskap, då är det ju liksom mästerskapet som är huvudmålet för vintern då. Och då är det ju lite så att ja men då prioriterar man bort vissa tävlingshelger och sådär, och då blir det ju att man lägger in mer träning för att kunna ja, men träna ner sig lite grann och sen släppa upp in mot mästerskapen då, för att få ja, men få överskott till de tävlingarna då. Så det är väl det egentligen, att man måste släppa upp i god tid innan mästerskapet börjar då. Annars blir det ju som du säger kanske att formen skjuts upp då till mästerskapets slut, och det är inget kul. Och det är ju det som blir ja, men nu som det här året då, när det inte är mästerskapssäsong, då är det lite svårare egentligen att ha form liksom under en hel säsong. För då blir det som att man vill åka bra på alla tävlingar, och då blir det ju inte det här att man prioriterar bort någon tävling under året. Och det är ju svårare egentligen att vara liksom, ha en form under en hel säsong. Det är ju det är nästan omöjligt egentligen, så. På ett sätt är det lättare att formtoppa inför ett mästerskap, för då vet man, den där dagen vill jag vara som bäst liksom. Då lägger man ju upp träningen inför det då. Mm.
Ja, det måste ju vara väldigt svårt att vara som bäst både i början och slutet av en säsong. Men
ja, då heter man Therese Johaug typ.
Ja.
Ja.
Men
nej, men oftast är det ju så, alltså man behöver ju få in en träningsperiod under vintern för att ja, men formen ofta ska hålla i sig då. Det är ju, när man är iväg varje helg och tävlar, då hinner man ju inte träna så mycket, och man vill ju vara fräsch, så ja, det blir ju inte mycket träning. Och ja, går det flera veckor eller månader med lite träning och bara liksom tävlingar, då är det ju lätt att formen ja, men den sjunker liksom. Så det, oftast måste man få in någon period med lite mer mängdträning då.
Mm. Kan du förklara det där lite för oss som tittare? För ibland hör man ju att ja, men ni står över tävlingar för att vara med och träna. Och då kan man ju tänka ibland, men är det inte som träning att köra lopp också? Vi som inte har riktigt lika bra koll på det där med träning och tävling. Kan man inte bygga form genom att tävla också?
Jo, absolut. Alltså, bästa träning är ju tävling. Så är det ju. Men sen är det ju, för min del, är det ju både... för det första är det ju mentalt liksom. Alltså det är ju väldigt påfrestande om man hela tiden ska vara borta på exakt alla tävlingar och hela tiden resa iväg torsdagar liksom och komma hem söndag eller måndag då. Och ja, dels blir det ju väldigt, ja, det är ett flängande liksom, resande, det tär ju psykiskt liksom. Och sen är det ju som jag säger, alltså det är ju bra att tävla, men när du reser så pass mycket, du hinner ju inte få in någon mycket träning däremellan liksom. Alltså det blir ju, ja, det är egentligen 2-3 dagar då att spela på som du kan få in någon lättare träning då. Mm. Och nu är inte jag någon expert så på träning, men det är ju inte bara liksom de här högintensiva passen du behöver för att trigga form, så är det ju, utan du behöver ju du behöver ju mängdträning för att ha en stabil grund liksom. Mm. Kör du bara högintensiva pass, ja, men då är det ju lätt att du, ja, men bränner formen lite grann.
Ja, det är klart.
Det är ofta så att när man då står över någon helg att den här perioden tar jag då för att fokusera lite mer på min träning så att jag längre fram på vintern kan vara i bättre slag då.
Ja, om man tänker så, världscupen är ju upplagd på ett sätt som kanske inte gynnar just dig på bästa sätt, med många sprintlopp och minitorer och så, som gynnar dina bästa grenar. Hur känner du kring världscupsupplägget?
Nej, men det är ju som du säger, jag är ju mer en sån som gillar längre distanser och framförallt intervallstart. Och det är klart att det har ju varit lite negativ utveckling för mig i då det blir ju mer och mer massstart och kortare lopp och sådär, och det är ju tråkigt tycker jag. Det är ju, jag gillar ju den här lite gamlare skidåkningen liksom, så att det vore ju tråkigt om det försvinner helt och hållet, så är det ju.
Men är det något du kan liksom göra, försöker du göra någonting åt? Du kanske aldrig kommer bli liksom en Petter Northug-spurtare, men vad tänker man, vad har man för inställning till det där? Att det är en mästerskaps 5 mil om si och så antal år som går i massstart. Hur kan jag liksom ägna de här 3 åren till att förbereda mig till att göra någonting särskilt där? Är det något du tar in i din träning och försöker använda dig av något särskilt så?
Men givetvis försöker man ju förbättra sin snabbhet och försöka bli snabbare, så är det ju. Men det är ju, jag har väl kanske inte de generna på min sida liksom. Jag har ju mer de här långsammare muskelfibrerna liksom, så att jag kommer ju aldrig, som du säger, bli en Petter Northug-sportare. Men sen är det klart att man kan ju alltid bli lite bättre och lite snabbare, så när det är mycket massstart och kortare lopp, så det gäller ju att försöka få in ett snabbare rörelsemönster i sin skidåkning, så att man hänger med då det går lättare och då det går fortare. Men sen är det ju såklart vilken typ av skidåkare man är liksom. Det är ju svårt att få en 10 000 meters löpare att börja springa under 10 sekunder på 100 meter. Det spelar ingen roll hur mycket man tränar liksom, så det kommer ju aldrig gå. Men givetvis kan man ju bli snabbare på, lite snabbare ändå på det man gör då. Så det försöker man ju bli bättre på.
Mm. Det sker ju förändringar ganska hela tiden i vad för typ av distanser som prioriteras i världscupen och så. Om du fick önska fritt, hur skulle du vilja se några förändringar i världscupen?
Ja, dels tycker jag det är lite för mycket tävlingar. Det är tråkigt när man behöver prioritera bort någon tävling, och det tycker säkert tittarna också. Så Det är ju väldigt påfrestande tävlingsprogram, så skära ner, ja men ha någon tävlingshelg extra som är fri från världscup då, så att man kan få in lite mer träning och sådär då. Och sen tycker jag ju att det borde komma in fler sådana här längre individuella lopp då. Kanske att man kan ha 2-3 milar per år som individuell start och även att 5 milen i kollen är individuell och sådär. Mm. Så ja.
Just det här med minitorer som vi pratade om, som du nämnde också, det är bland annat den som ska vara mellan Sverige och Norge. Där ingår ju oftast, och ja, nästan alltid då, någon form av sprintinslag i de här minitorerna. Och det har ju, jag vet inte, du har väl, jag kan inte minnas att du har tagit dig vidare från sprintkvalet internationellt.
Nej, det stämmer.
Det stämmer. Hur gör man? Är det något du liksom känner att jag kan fixa och bli så pass bra att jag kan ta mig till en kvart och sådär? Eller hur, för att liksom stärka mina chanser i en minitour?
Ja, men alltså problemet är att du tjänar ju ingenting på att bara ta dig till en kvart. Alltså du ska ju ta dig vidare därifrån om du ska börja ränta någonting. Alltså, för du får ju inte så många bonussekunder av att bara komma till kvarten då.
Nej. Så, men tänker man så att det spelar ingen roll om jag blir liksom 29 eller 38 egentligen?
Ja, det är klart att det hade varit kul att kvala, så är det ju. Men egentligen spelar det inte roll. Det enda som spelar roll är att man inte hamnar allt för långt efter liksom, så att man inte ger bort gratis sekunder. Så jag vet inte. Det är klart att skulle det vara någon klassisk sprint i någon väldigt lång eller tuff bana, då kanske man skulle kunna gå vidare. Men sen är det ju där att man skulle nog ha svårt att ta sig vidare från en kvart till semi. Det har jag nog svårt att säga.
Men för jag menar, i så fall är ju det här upplägget med minitour är ju, ja, det är lite halv, det blir ju lite halvorättvist för vissa då, för många har ju kanske inte de förutsättningarna på att göra riktigt bra insatser i sprinten till exempel. Och i slutändan ser man ju oftast att det är de bästa distansåkarna som är långt fram i totalen. Så då undrar man lite grann varför sprintinslagen finns. Har du någon fundering eller inställning till det där? Borde man ha färre minitorer och kanske bara ha mer individuella lopp istället?
Ja, alltså det, jag har faktiskt inte funderat så mycket kring det då. Men det är klart, alltså, det kanske hade varit bättre om man bara kör en ren sprinttour och sen en ren distanstour då. Eller att man har både och, att det finns både en tour där det är både sprint och distans inblandad, och sen kanske man har en annan tour under säsongen då det är, ja men det är alltså det är uppdelat, en sprint och en distanstour då. Mm. Det skulle kunna vara ett alternativ.
Mm, absolut. Och nu är det ju snart dags för Tour de Ski. Hur ser uppladdningen ut inför det?
Nej, men nu är vi ju hemma här och ja, men försöka hålla, ja, hålla formen bra och träna på lite mer då. Det är inget våldsamma mängder sår, men lite mer träning liksom. Och sådär då. Så det, ja, egentligen är det inga konstigheter så, utan formen har väl varit bra här innan, ja men i första delen av året då. Så då handlar det bara om att försöka hålla kvar den.
Men när du nämnde där tidigare lite av säsongens saker som du såg fram emot, du nämnde inte Tour de Ski ändå. Hur ser du på touren?
Nej, men jag tycker faktiskt Tour de Ski i år är ändå lite bättre än vad han var i fjol. Sen är det klart att ja, det är ju mycket så här korta masterslopp och så där, så jag kommer ju inte ha någonting i totaltouren att göra, alltså slutsammanställningen då. Men jag tycker ändå ska det bli kul med Tour de Ski och liksom gå in i vissa etapper och försöka köra bra på dem då. Och sen var man hamnar i totalen, det är väl kanske mindre viktigt då, men att man får gå in och försöka köra bra på vissa delmoment, det tycker jag ändå ska bli spännande.
Ja, Vi har ju pratat väldigt mycket tidigare om den här förändringen med Tour de Ski-avslutningen. Och även om inte du nu säger att du siktar på någon totalplacering där, vad tycker du om att man gör om den här klassiska avslutningen med att det blir massstart upp för backen?
Ja, jag tycker det är både och egentligen. Jag kan förstå att i många gånger har det ju varit så att det är så stora avstånd den där sista dagen liksom, så att det blir kanske inte lika spännande. Man ser liksom att någon leder med 5 minuter liksom, och ja, det blir så uppdelat, så då på så vis kanske det kan bli lite mer intressant med en massstart upp för där då. Men då blir det ju samtidigt inte lika tydligt vem som vinner touren liksom. Alltså förstår jag, den som är först upp då, den kanske inte den som vinner själva totaltouren då. Så att det blir ju, ja, jag vet, ja, det är lite både och faktiskt. Jag har delade meningar om det där. Det är både bra och dåligt tycker jag.
Mm.
Men om du hade fått bestämma, hur hade du, vilket upplägg hade du valt?
Ja, jag hade nog kanske haft jaktstarten ändå.
Mm. Ja, det känns ju åtminstone lättare för tv-tittare att hänga med i, minst sagt. När man ska se till slutet, för annars, ja, det krävs ju någon riktigt bra grafik för att kunna hålla koll på liksom sekundställningen hela tiden annars.
Men, ja, jo, men så är det ju. Ja, jo, absolut. Det behövs ju. Det är enklare när det är i, alltså, jaktstart, och ser man ju liksom tydligt. Den som är först upp, den har ju vunnit liksom. Nu blir det ju mer lite mer Tour de France-aktigt kan jag tänka. Mm. Att det handlar om liksom hur mycket. Ja, det är ju tiden liksom som är avgörande. Hur mycket efter eller före man är på massstarten då.
Hur tänker du kring klättra upp för Alpe Cermis?
Ja, men jag tycker det är ju speciellt. Det är tur man inte gör det flera gånger per år. Det är ju ingenting. Alltså det är inte så här jätteskidvänligt om man säger så. Det blir ju oftast att man, det är ju så pass brant så det blir inte tekniskt bra att åka upp för så, men det är ändå en kul grej att göra någon gång ibland.
Du har ingen backe där hemma som du brukar kämpa upp för lite för kul på träning?
Ja, och på våren brukar det bli, då är man ju i Klövsjö och Storhångnområdet och åker skidor, och då kan det hända att man kör upp för någon slalom backe.
Ja, det låter ju liksom som något man inte vill göra allt för ofta kanske. Rent psykiskt.
Nej, det är ju, alltså det är klart, inte för att, alltså det är ju inte drygt för att det är jobbigare så, det är det ju inte, men det blir ju det här att det blir ju, ja, inte så skitlikt som man annars är van liksom. Det blir ju andra egenskaper som kommer in när det är sådär brant liksom och länge då, ja. Det krävs ju speciell träning så om man ska bli bra på det. Det blir lite mer skidalpinism kan jag nästan tänka.
Verkligen.
Ja, det är ju så. Ni är ute och reser mycket tillsammans och umgås väldigt tätt i landslaget på alla de här världskupphelgen och minitorerna. Hur skulle du säga att läget är i landslaget? Är det god stämning ute på resande fot?
Ja, men det tycker jag. Det blir som en minifamilj som är iväg liksom, så att det, ja, men jag tycker det är bra. Sen är det klart man man umgås ju mer med vissa än med andra då, så att jag tycker det är väldigt bra stämning.
Ja, vilka är dina bästisar i landslaget?
Ja, bästisar, jag är ju bra kompisar med alla, men jag brukar bo mycket med Axel Ekström och sådär. Och sådär då. Men det är klart man umgås ju med de flesta. Det är ju, jag tycker det är väldigt bra gäng liksom. Så det är härligt att vara ute.
Mm. Jag såg här i din senaste vlogg när ni var i Davos och skulle handla på loppis. Blev det någon Kanadagås där till Axel eller?
Nej, det blev inte det. Vi gick in där, men det såg bättre utifrån än vad det var när man väl kom in. Så det var Det var ingen kingloppe som du säger så.
Ja, okej. Jag kan tänka mig att de har rätt dyra loppisar i Davos.
Ja, nej, men det var mycket rat där inne, så det var, vi har nästan bättre loppisar i Sverige, det skulle jag nog våga påstå.
Du, hur tänker du kring vloggen? Den är ju väldigt uppskattad. Stefan lever ju och dör med din vlogg mest hela dagarna. Vad är din plan med den? Eller varför har du den och sådär liksom?
Nej, men jag tycker det är kul att filma lite grann och sen klippa och redigera. Och sen så märker man ju att det är ju, ja, men folk gillar att titta vad man gör på dagarna och sådär. Det är alltid roligt när man ser att man har fått någon ny prenumerant liksom som vill kika på vad man gör på dagarna. Så det är väl det egentligen som driver den. Jag tycker det bara är kul att visa vad man gör och sådär. Klippa och redigera.
Mm. Jag funderar lite, du filmar ju väldigt mycket själv, men ibland undrar man lite vilka det är som du har ställt kameran i handen på. Har du ett helt kamerateam där ute av frivilliga, eller tvingar du folk att filma?
Ja, nej, det blir ju första bästa som kan filma och stoppa med kameran i handen. Det blir en snabb lektion hur man startar och stoppar, så ja, det blir vad det blir helt enkelt. Sen är det klart, det är ju inte som under världscuptävlingar, då är det ju svårt att få någon som filmar. Det är ju, då är ju alla fullt upp, men ja, det blir att om någon är sugen så räcker man dit kameran så får de spela in något klipp sådär. Annars är det ju mycket själv man filmar då.
Mm. Man har ju hört talas om att det skedde en olycka där när din lagkamrat William Poruma skulle filma. Och det var något, ja, litet benbrott eller vad det var som hände.
Ja, jag vet inte om det är så mycket mitt fel. När man skulle filma så var han väl drumlig och halka och bröt fingret. Så det, ja, sånt som kan hända.
Du tar inget ansvar överhuvudtaget?
Nej, det gör jag inte. Man så dråper, då får man skydda sig själv.
Ja,
det är bra.
Ger man sig in i leken får man leken tåla, ja, faktiskt.
Exakt.
Ja. Det är bra. Allt för bra content, eller hur?
Ja, så är det. Absolut.
Har du något du jobbar på, något så här dröminslag här i vloggen som man kan se fram emot?
Nej, jag har väl, om man var helt ärlig, så blir det ju inte så mycket att man försöker göra någonting speciellt nu under vintern då det är fullt upp med tävlingar och sådär. Sen är det klart att ja, men ibland har man ju vissa idéer man vill. Ja, men det här skulle jag vilja göra en video om liksom. Men då måste man ju lägga ner mer tid på det. Och då får man ju göra det när det passar in liksom. Det är fortfarande träningen som går i första hand, så ja. Just nu har jag väl ingen så här speciellt special content som jag planerar i alla fall. Då har jag inte.
Vi hade ju med Jonna Sundling här i podden för ett tag sedan, och då utnämnde hon dig till roligast i landslaget. Vad har du att säga om den utnämningen?
Ja, ja, men det var väl kul. Nej, men jag vet inte, jag...
Hur rolig är du egentligen?
Ja, så här är väl man inte så rolig, men... Nej, men jag gillar väl att skämta och lite småjävlig ibland. Jag vet inte om det... Ja, vissa uppskattar väl det, men sen kanske man uppfattas som dryg bland vissa också, men det skiter man ju i.
Men är det sån här liksom Glenn Hussein-pranks där du klipper sönder kalsonger och strumpor och bäddar säck och håller på?
Nej, inte riktigt. Nej, inte så. Det kanske är sånt man ska börja med.
Det är bara ett litet tips.
Jag vet att Moa Lundgren, hon hade köpt sån här mild ost på tub som hon tröck in i vissa tandkrämstuber, så det kanske man ska börja med.
Klassiker.
Det är ändå min typ av humor eller jävelskap.
Alltså, vem var det som råkade ut för det här?
Ja, det vet jag inte, men hon nämnde det bara, men jag kommer inte ihåg vem det var på. Jag antar väl att det var på ett antal personer i det laget.
Ja, men det är bra, det räknar vi med att utsätter Kalle och Axel och de för senare. Eller hur?
Ja, 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 men det får vi hitta på någonting.
Ja, men det är som du säger, när man följer dig i så här tv-intervjuer och efterlopp och så, då, man kan ju liksom uppleva att du ger ett liksom lite bistert intryck ibland. Men i vloggen så lever du ut på ett annat sätt. Hur känner du att det är kring det?
Ja, men det beror ju på lite vad det är för frågor man får också. Alltså att de här många tv-intervjuer är ju oftast liksom samma vanliga frågor, liksom hur kändes det och allt sådär. Liksom. Så det finns ju inte så,
nej,
så många olika sätt man kan svara på egentligen. Det blir ju lite enformigt liksom. Så. Och sen är det ju, ja, det är klart att man inte behöver bara stå och göra till sig hela tiden. Så är det ju.
Nej. Men är det som att du har en inre Wassberg som kommer ut i tv-intervjuerna och sen har du en Gunde du kan koppla på i vloggen på något vis?
Ja, någon Gunde vet jag inte riktigt om jag är. Så är det väl, men... Nej, men jag försöker bara vara mig själv liksom. Det är inte så jag försöker ge till med i tv eller i vloggen, utan jag försöker med, ja, vad som jag är. Jag försöker inte krångla till det. Det blir enklast så.
Men du kommer inte stå och leda Fångarna på fortet här om 10 år?
Ja, det vet man inte.
En hemlig dröm kanske.
Ja, exakt.
Apropå Wassberg, jag läste någon fråga-svar-intervju där han var lite av en sån där barndomsidol. Men är inte du för ung för att ha Wassberg som idol?
Nej, det tycker jag inte. Utan, det är ju lite den skidåkning jag gillar. Då var det ju mycket långa distanser och bara intervallstart liksom. Men ja, men den typen av charm på skidåkning som jag född för liksom. Så det är ju, ja, de var ju väldigt bra liksom på deras tid, och jag tycker mycket om att liksom inspireras av de gamla rävarna liksom. Så det, jag tror inte att man kan vara för ung eller för gammal för att ha dem som idoler.
Nej. Men var det liksom Wassberg och Johan Mieto affischer som prydde pojkrumsväggarna då?
Nej, jag hade inga affischer, det hade jag inte, men nej, men jag tycker just att det var någon charm i den typen av skidåkning som jag gillar. Alltså det var ju, ja, Ottosson och Wassberg, de här som är kvar här i Åsan, de har man ju sett upp till.
Ja, på tal om Åsarna måste ju faktiskt fråga en sak, och det, ni har ju en väldigt klassisk mössa. Ja. Som man känner igen på långt håll. Men det här dollartecknet där,
ja.
Vad har du för, vad tycker du om det rent estetiskt egentligen?
Ja, det är ju dollarstore då som är själva huvudsponsorn. Det är ju det märket står för då. Sen är det klart att det är ju många som inte vet vad det där dollarmärket betyder, så det hade kanske varit bättre om det bara stod dollarstore än att det var det där gula märket på mössan. Så är det.
Ja, det, jag tycker i alla fall att mössan var, den var betydligt finare innan dollarstore-tecknet kom dit.
Ja, så kan det vara.
Jag tänkte så här, jag såg ett det var något litet inslag i vloggen när du under tävlingarna i Ruka höll på och snackade ihop dig med, var det Röte och Sundby, om att lägga upp en plan inför jaktstarten. Är det mycket så där att man samarbetar även med åkare från andra länder lite om taktik och sånt ute på tävlingarna?
Det är väldigt lite sånt, utan där var det ju speciellt eftersom att vi startar i lag med varandra. Så då blir det ju att, ja, men vi sa bara att vi försöker hjälpa oss åt att köra om man är pigg då, för att komma fram. Ja, men det var ju jaktstart, så då vill man ju bara fram liksom. Så det är ju, det är inte så att man snackar ihop sig med någon, så om det är en vanlig massstart, det gör man ju inte. Nej, för det var ju speciellt och det var jaktstart då.
Det känns ju lite som landsförräderi att snacka ihop sig med norrmän också.
Ja, nej, det tror jag inte man ska göra för mycket. Det blir nog inte populärt.
Hur känner du inför det där med den här rivaliteten som är med Norge? Det är ju en ständig så här, kamp uppbyggd av oss i media mycket. Hur känns den där ute på fältet på riktigt, så att säga?
det där är bara media egentligen. Alltså det finns ju inga, alltså rivalitet så tycker jag. Alltså det där är mycket att media har liksom skrivit upp det. Så att ja, nej, vi är bra kompisar ute på världscup. Så det är inte så att man går runt och tittar snett på varandra.
Nej, men det fanns ju också en viss, till exempel Petter Northug som gillade att spä på den. Han hjälpte ju med det ganska mycket på traven.
Ja, jo, men sen även han, när han går ute på världscup, det är inte så att han är så där liksom off camera så att säga, utan det var ju mer för att, ja, men för show liksom, för TV och media som man gjorde det. Så det är inte, det ser inte ut så där liksom när det är någon media då.
Men den här showaspekten, känner du att den är viktig då för längdsporten, eller tycker du att det är ointressant?
Vissa saker är ointressant, och blir det bara löjligt tycker jag, men givetvis är det väl bra att det är lite show i det också. Man kan ju inte bara ha, ja, men det måste ju synas på något sätt liksom, och det är klart att det blir ju skapligt intresse på ett annat sätt om det är någon som är lite annorlunda än någon annan då. Så det är ju, det är väl bra på så vis, absolut.
Mm. Du har liksom inte tänkt någon gång att fan, jag måste börja kasta ut lite lättfångat byte för pressen och såga någon motståndare lite random?
Nej, så nej, den typen är jag inte, utan nej, det har jag inte tänkt.
Du vill inte bjuda på en sågning nu?
Du har en gyllene möjlighet nu i sådana fall.
Nej, jag har inte så på rak. Jag kan inte komma på någonting så här på rak arm nu.
Otrevligast i världscupen?
Alltså otrevlig, det är ingen som är otrevlig så, men sen är det ju ryssarna, de kan ju inte engelska, så då blir det, de pratar man ju aldrig med.
Nej.
Så det är inte att de är otrevliga, men det blir ju inte att man kommunicerar överhuvudtaget liksom, om man, när inte de kan engelska. Det är inte så att man lär sig ryska på en handvändning.
Nej, det kanske inte riktigt är värt för den lilla detaljen. Men
nej,
om det är så här, man tänker, finns det någon som du gärna skulle vilja slå på ett upplopp? Någon som det är lite så här extra rivalitet med, som du känner, den vore skönt att sätta dit?
Nej, jag har faktiskt inte funderat så mycket kring det. Alltså det är ju nästan roligare om man slår, om man skulle komma in med någon i Sverige på något upplopp och slå dem då. Det skulle ju nästan vara roligare. Typ om man kommer på något upplopp med Theodor och sen spurtar ner han. Det hade ju inte suttit fel.
Nej, det kan jag förstå.
Då kan man pika till middagen sen.
Mm. Det kommer man ju göra.
Efter att man har fyllt tandkrämen med majonnäs.
Exakt.
Ja, det är bra. Men för övrigt, vi hade ju en kollega till oss som var och pratade om med Emil Iversen om dig här om sistens. Det står så här i texten om läget för svensk skidåkning på här sidan. Han ler lite, men orden är allvarligt menade. Jag måste säga att jag är djupt bekymrad. Jag trodde lite på Jens Burman idag, men han verkar inte ha fått till det, säger Emil Iversen. Jag kan ju uppfatta det lite grann som att vissa i norska landslaget har en halvt nedlåtande ton ibland om det svenska landslaget. Vad känner du kring det?
Jo, men det, så visst är det så. Men det är ju, alltså de, vad ska man säga? Ja, men mycket, de vill ju synas och höras. Det är väl mycket, alltså de uttrycker väl så för att det ska bli skriverier. De vet att det blir det och ja.
Bara som en avslutande fråga, vi hade tänkt komma in på det lite grann så här under avsnittet, men vi kan passa som en avslutning nu inför säsongen och sådär. Har du några fasta mål resultatmässigt som du känner att du vill uppnå, eller hur bra känner du och hoppas att det kan bli?
Ja, men det vore kul att få till en pallplats någon gång under säsongen då, och sen när det blir och på vilken tävling, det får vi ju se. Men jag siktar väl ändå på att få till en pallplats.
Ja, men det låter ju grymt.
Ja.
Och med det så får vi tacka så hemskt mycket för den här pratstunden och lycka till nu under säsongen.
Ja.
Ja, tack ska du ha. Tack,
vi,
tack, tack.
För att vi håller verkligen, verkligen tummarna för att du tar den här pallplatsen och stort lycka till med allt som du gör även i framtiden. En sista lista, Lida, för er. Vem tar första mästerskapsmedaljen? Du eller Kalle Halvarsson? Individuellt.
Ja, jag måste ju tro på mig själv, så det lär väl bli jag då.
Jag helt rätt.
Ja, det är bra. Stort tack för att du var med, Jens Burman.
Ja, tack så mycket.
Ja, Stefan, hur känns det nu?
Det känns bra. Jag är ju, var ju lite starstruck här. Så jag är lite svettig. Men,
jag ser det. Ja. Inte bara på grund av julmaten.
Nej, men det kändes härligt att ha med Jens. Han var härlig att ha på tråden.
Ja, jag hoppas verkligen att han kommer ta sig an det här majonnäsprojektet nu.
Ja, ja, det var spännande att Moa Lundgren var en sån jävel.
Ja, men det kunde, alltså, hade man inte lite på känn? Alltså, vi måste jobba in Moa Lundgren i den här podden snart.
Ja.
Hon börjar bli en riktig poddfavorit.
Ja, det har gått snabbt uppåt där.
Ja, ja, verkligen.
Ja. Ska vi nämna något mer? Vi var ju inne lite på Tour de Ski här med Jens. Vi har ju inte riktigt, vad jag minns, lyft så här, våra tankar kring de här förändringarna. Vad känner du om slutetappen?
Jag tror vi har nämnt det någon gång, men kanske mer i förbifarten. Jag som koncept att man ska ha massstart upp för sista backen istället för att ha det som en jaktstart som det har varit ursprungligen. Jag tycker det är konstigt och fel och kommer bli, visst, det kanske blir en bättre tv-sändning för de som tunar in den dagen, men för oss som har följt hela touren så blir det, kommer det bli något obegripligt. Ja, precis, det kommer bli som, vill man ha det här upplägget som man har i Tour de France där det åker någon tjomme med ett glas champagne i sista etappen.
Mm.
Och gula ledartröjan. Ska vi liksom Johaug ta en liten skumpa på vägen sista 500 meterna när hon åker i klungan med alla andra?
Det skulle ju i och för sig göra det lite spännande om hon var tvungen att ha en stav och ett champagneglas. Det skulle ju kunna skapa lite mer spänning i tillställningen.
Nej, jag vet inte. Jag tycker det är mycket roligare. Alltså, visst att det har varit så att det ofta är avgjort på förhand. Någon drar iväg en minut före alla andra, men det kan man inte riktigt skilja upplägget på. Då får man göra om någonting i upplägget innan. Det är inte som att FIS och de är dummare än att de ser vad det är som gör att vissa har sådana försprång. Redan nu så finns det väldigt mycket sprintar. De försöker väl göra vad de kan för att bryta vissa personers stora överlägsenhet. Men det är bara så att vissa är bättre på de här tourerna än andra. Det är ju många som har vunnit flera. Kowalczyk var grym ett tag, Colonia var grym ett tag och har väl liksom en handfull segrar, båda två i princip, eller 3-4 stycken. Sådär. Det kommer bara vara så att vissa är bättre på att åka tour än andra. Och att, jag vet inte, jag tycker det kommer bli, det blir för mycket obegriplighet på slutet och det skadar mer än det hjälper.
Ja, alltså jag har ju också varit extremt negativ till det här. Men jag börjar känna lite att det ska bli kul att se hur de löser det rent så här grafikmässigt och hur man kommer att kunna följa det här. För jag är extremt skeptisk också, men jag tänker ändå att det kan vara ett så här utvärderingsår. Man testar det här nu. Och sen ser man hur det föll ut och sen kan man gå tillbaka till det gamla vanliga. Inte så troligt kanske att FIS tänker så. Men jag tycker ändå att det finns någon liten så här, nyfikenhet på hur det här upplägget kommer bli. Det kanske är världens bästa tv-sport, den här klättringen.
Ja.
På det här sättet också. Alltså det är, i vissa årgångar har det ju varit extrem spänning i klättringen, men ibland är det ju också så extremt stora distanser avgjort på förhand så att det inte är så jättestor poäng i att se det.
Vi får väl återkomma till det här. Tanken är att vi ska väl hinna med en podd till lite grann mitt i Tour de Ski.
Ja, det är väl absolut tanken.
Så att vi kommer ju kanske kunna få anledning att se lite grann hur vi ligger till just då och läget inför en eventuell final. Sådär. Så att, men ja, jag rasar.
Högljutt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men då har vi kommit till ett moment som vi har, om ni följer oss på Instagram, vilket vi ju tycker att om ni inte gör så är det ju extremt hög tid att göra det nu.
Praktskandal.
För annars missar man såna här stora möjligheter som ni har fått. Det vill säga att delta i momentet Fråga skidsnack.
Precis, vi kan inte ha en podd där vi intervjuar andra. Då blir man ju lite, då vill man, jag vill också ha frågor.
Ja.
Det räcker inte med att det är Jens Burman ska intervjua oss. Nu, i samma podd ska vi intervjua oss själva också.
Ja, ja, men det tycker jag är fullt rimligt. Vi har ju länge haft det som målsättning att lyfta oss själva, ja, till Sjöjärna.
Precis.
Jag tänkte att vi ska inleda med kanske den roligaste frågan av dem alla.
Mm.
Vi har fått här från Helga Gimse, heter hon på Instagram. Älskar Stenqvist att snusa och åka skoter?
Ja. Ja, jag, det här är lite som den där tjommen som tyckte att den är han från Bergslagen. Han hade några åsikter om ett fejkade skratt.
Ja, fejkade skrattet höll inte.
Det är i och för sig, det här är lite mer rimlig kritik eller fundering. Men eftersom jag är ändå från utanför Ludvika och där det är liksom förmodligen bland de högst epa-traktorstätheterna i Sverige. Mm. Vilket också betyder världen.
Ja.
Men sanningen är att jag har aldrig haft en snus i min mun. Tror det eller ej. Jag har inte smakat snus.
Det är otroligt präktigt av en pojk från Ludvika.
Ja, men det har inte med präktighet. Jag har brukat andra dåliga substanser istället. Jag bara liksom, snus har bara, det blev aldrig någon grej. Och sen när det gick så långt att jag aldrig hade testat, då tänkte jag att då kan jag lika gärna strunta och testa. Så har det bara blivit. Mm. Och sen skoter. Jag har aldrig suttit på skoter. Det här är, ja, så är det.
Ja, det är jag som är the wild child i den här podden. Alltså jag har både snusat och skoter.
Ja, det är helt galet. Du är också bondpöjk i princip.
Ja, men inte mer än dig.
Nej, men jag menar, du är från Söderhamn liksom. Det är ju lika mycket vischa som...
Ja, fast jag är från innerstan, vill jag påpeka.
Innerstan, Söderhamn. Ja. Där man bara knarkar ihjäl sig.
Ja, jo, precis.
Ja. Vi kan väl ta nästa fråga, eller vi kan väl dra lite frågor bara.
Ja.
Någon undrar vad vi jobbar med.
Ja, det är flera som har undrat det. Ja, det är ju en intressant fråga, eller så intressant är den inte. Men vi har kanske inte varit helt tydliga med det genom åren. Vi jobbar ju båda två på Aftonbladet, helt enkelt.
Ja, i olika kapacitet.
Ja.
Den här podden startades helt privat, utanför arbetsplatsen.
Ja, vi tog lite lagen i egna händer och startade en skidpodd i privat bruk.
Vi kände väl att Sverige saknade ordentlig skidpodd och fixade en egen.
Mm.
Och sen blev den sedermera inlyft under Sportbladets vingar.
Ja, men vi har ju under hela poddens historia ändå jobbat på Aftonbladet i olika former. Jag som i lite olika roller.
Ja, det är ingen som jobbar med sport eller skidor överhuvudtaget annars, så att vi är helt utanför själva sportvärlden, så att det kanske märks. vi är bara vanliga skidentusiaster.
Ja, som skjuter från höften.
Ja.
Men till vardags, du jobbar som reporter och jag som redaktör överlag.
Mm. Med mixad framgång. Det är det vi gör.
Vilka är era favoritåkare just nu? Förutom Burman. Ja, du får börja svara på den.
Åh, gud, favoritåkare just nu. Det känns så tråkigt att säga en svensk. Så då måste man gräva någon annanstans. Jag Jag var ju, jag måste kanske säga, just nu, mm. Niskanen? Ja.
Varför då?
Livo. Man vill ju bara stå i Lahtis och skrika hans namn.
Ja, han har ett bra, han har ett kompatibelt namn för att skrika i ett skidspår, det håller jag med om.
Ja, men och sen är han, börjar han bli så pass komplett och bra. Han är utvecklas i fristil och han är väl ganska odiskutabelt världens bästa klassiska åkare just nu. I alla fall har varit under en period och sådär. Jag unnar honom all framgång. Och jag unnar Finland all framgång i skidspåren efter deras många mörka år.
Mm. Det får ju in oss lite på, sen gör jag en annan fråga här om...
Vem är din bästa då?
Alltså det går lite i perioder och fram och tillbaka. Nu har ju hon slutat, men jag har ju alltid älskat Kowalczyk.
Poppa popcorn.
Ja, inte bara för hennes utspel vid sidan av spåret, men hon är en sån här, man bara vill se henne gneta på och komma i kapp och skapa oreda.
Ja, men hon är ju lite grann som, det borde hon och Niskanen känns ju lite grann som Jens Burman var inne på i intervjun här, gamla tidens skidåkare.
Mm.
Alltså, de är ju liksom Wassberg och Juha Mieto-typer. De bara liksom ner med huvudet, upp med axlarna och staka på.
Mm. Jo, men lite så faktiskt. Och det är ju
och sen ska
lite...
det gärna vara väldigt vitt, löddrigt runt munnen.
Mm. Det är kanske därför man gillar Burman så mycket också.
Fast han dreglar inte så mycket.
Nej, det gör han faktiskt inte, men fan, han gnetar på.
Man vill ju ha tillbaka de här liksom 90-80-tals skidåkarna som kom in som en jävla Cujo.
Mm.
Riktigt jävla fradgad, sprutandes runt munnen.
Ja, och det hade varit något. Men det jag skulle säga var att den här frågan tangerar lite en annan fråga.
Ja.
Som är, vilka nationers framgångar gläds ni mest åt utöver Sveriges? Och du var ju inne på Finland lite där.
Ja, absolut. Finlands sak är vår.
Mm. På samma sätt som att man gläds absolut minst åt Norges framgångar. Men det är ju av ganska naturliga skäl för att de är så otroligt överrepresenterade.
Du har ju fortfarande inte svarat på det. Du kan inte säga en åkare som har lagt av. Eller i och för sig, hon kanske inte har lagt av.
Nej, hon åker ju fortfarande någon gång ibland.
Ja, det är också jävligt random.
Ja.
Helt plötsligt ser man, jaha, nu ska Kowalczyk vara med i världsgruppen.
Mm. Nej, men jag tycker det är kul med såna här åkare som ändå utmanar lite i totalen. Som skapar lite spänning. Så just nu tycker jag ju att det är kul med Jessica Diggins och Nepriaeva och sådana som kan hävda sig i både sprint och distans och är jävligt vassa.
Mm. En annan favorit är ju Musgrave.
Mm.
Kör för Storbritannien, kör utan handskar och är bra.
Mm.
Det känns också unikt alltihop.
Ja, men det är något så här. Alltså de här två frågorna går ju in lite varann. För jag graderar ju också väldigt mycket åkare inom nationerna. Alltså man gillar ju vissa mer än andra av någon anledning som inte riktigt går att förklara.
Nu kan vi väva in en tredje frågeställning här.
Ja.
När det kommer till favoriter så är det ju någon som undrar varför pratar ni så lite om skidskytte nu för tiden?
Mm.
Och det är sant, vi pratar för lite om skidskytte, för det är ju kanske den bästa tv-sporten som existerar.
Mm. Och vi är ju jävligt bra där just nu också.
Ja, så vi borde ju uppenbarligen prata mer om skidskytte. Men när det kommer till skidskytte har vi också en gemensam superfavorit.
Ja, Andrej Rastorgujevs från Lettland.
Ja, han blandar och ger, kan man säga. När det kommer till skidskytte. Men vi har alltid haft ett gott öga till honom.
Ja, men här, gud vad alla ämnen går in i varandra här nu, känner jag. Men för man gillar ju också små nationer som kommer upp. Alltså om det går bra för Lettland eller Storbritannien.
Eller Altemiras från Andorra.
Ja, sånt är ju såklart jättekul. Och sen vill man ju också främja de här stora nationerna som är bra för sporten om de får ett lyft. Som om Tyskland och Frankrike går bra, så då kan man ju hålla lite extra på sådana som Paris och Dobler och sådana som kan sticka fram ibland.
Mm.
Men samtidigt kan man ju tycka så olika mycket om åkare inom samma nation. Det är ju inte som att man kollektivt gillar alla ryssar.
Nej, det ska gudarna veta.
Ja, men däremot av någon anledning så blir jag lite glad varje gång Spitzov kör bra.
Det är för att du tänker på Spitzov, att han spydde mitt under loppet. Eller flera gånger. Ja. Att det är hans grej.
Ja, jag vet inte om det var där du började. Men... Jag har liksom ingen bra förklaring på det. Men jag tycker inte det är lika kul om Ustjugov vinner. Eller Melnichenko.
Nej. Nej, men det är så. Men då, det är väl för att alla som är från ett land är inte samma person.
Nej, men jag känner ju dem inte som personer.
Nej, men du har väl en bild av dem. Det vore jättekul.
Ja, fast har jag det? Att det är så här, som Burman säger, de pratar ju inte engelska. Så man har ju ingen jävla aning om vad de är för några.
Nej. Nej, nej.
Förutom via rysspoesin som vi jobbar hårt med.
Nej, det är sant. Nej, men det är, ja, gud, det har ju känts som att jag har svarat på 78 frågor i ett här. Men har du någon annan du vill ställa?
Ja, jag har en fråga som jag inte riktigt vet vad vi ska svara på här. Men har ni mjuknat senaste året? Saknar raljerande och syrliga inlägg? Ålderns höst eller direktiv från Aftonbladet?
Ja, men alltså jag vill inte säga att vi är på något vis styrda av Sportbladet, men någonstans kanske man kan känna att det finns trots allt en ansvarig utgivare. Någonstans vi kanske inte kan... Jo, det spelar absolut ingen roll. Vi får ju säga ungefär exakt vad vi vill. Det skulle gå till otroliga attacker om det skulle vara någon fara på det viset. Så egentligen, vi har ju inget som håller oss tillbaks.
Nej, alltså jag vet inte. Vi kanske har blivit gamla och...
Mjuknat, ja, det kanske är så.
Jag vet inte.
Men det känns ju oroväckande i så fall. Våran USP ska ju vara att vi skiter i allt.
Ja.
Som liksom några gamla övervintrade punkare.
Ja, det känns inte som att vi är så mjuka. Vi fick ju när Malin Wahlberg var med här, våran kollega på Sportbladet, så sa hon ju att hon efteråt att hon kände att hon fick vakta sin tunga väldigt noga för att inte falla in i våran
jargong. Våra
tonläge.
Ja.
Men nej, absolut. Men det kanske också har att göra med att Emma Wikén inte är med så mycket längre.
Precis, det finns ingen sågar längs fotknölarna hela tiden. Fast hon är ju med, hon åkte väl ändå typ premiären.
Gjorde hon? Ja, ja, det kanske hon gjorde.
Jag tror hon harvar på.
Ja,
Så att vi får se, men... Nej, nej, vi har ju drivit kampanjer för att få bort folk från landslaget. Men nu, de kampanjerna har ju varit så lyckade nu. Nu verkar ju för sig Carl-Johan Westberg nästat sig tillbaks lite grann, lite smått.
Ja.
Men annars har ju det liksom de som har behövts bort har ju försvunnit.
Mm.
Men ja, vi kommer inte vara de som lägger fingrarna emellan.
Nej.
Fortsättningsvis heller.
En annan fråga. Hur kommer ert skidintresse till? Åker ni själva något?
Jag åkte i Saxdalens IF. I alla fall fram till högstadiet. Där tror jag kastade in handduken och satsade på lagidrotter istället. Så att det var ändå upp till en hyfsat ansenlig ålder. Vad är man då? 12, 13? Mm.
Ja, något sånt. Jag har ingen historia av skidåkning på yngre år. Jag har mer harvat på nu senaste tiden. Och vi har ju pratat om våra halvlyckade Vasaloppssatsningar här.
Det har varit riktigt dåliga Vasaloppssatsningar. Vi har ett nytt försök i år. Stefan är väldigt oklar på grund av knälårsskada. Jag ska väl åka, men... Ja, det blir förresten öppet spår. Vi har pratat om det några gånger. Vi ska väl kanske följa den utvecklingen vad det lider när det börjar närma sig mars. Det är så långt kvar till öppet spår.
Ja, vi tar det en annan gång. Men för att svara på frågan, jag vet inte riktigt hur mitt intresse uppkom. Och det här har jag säkert dragit i någon podd förut, men mitt minne sviker mig. Men det jag har ju en anekdot från när jag var yngre och spelade i ett metalband. Då min basist ringde och frågade, men vad fan, kommer det inte, vi ska ju repa nu. Och jag svarade, nej men det är ju damernas massstart. Varpå vi inte kunde repa. Och jag vet inte om det här säger mer om mitt skidintresse eller om min... rock'n'roll aura.
Ja, du spelar inte band längre, kan vi nämna. Nej, av kanske förklarliga skäl. Mm. Istället har du en skidpodd.
Ja, ja. Så mycket,
så kan det gå. Så mycket metal är du.
Ja. Kan man inte förena de sakerna?
Ja, det borde man väl kunna göra.
Mm. Jag tycker det. Ja. Man får starta ett metalband. Vill du vara med?
Ja. Mm. Om vi har ett skidrelaterat namn.
Ja.
Typ. Jag kan inte komma på något.
Nej, om ni har ett bra band, namn på vårt framtida metalband, så hör av er.
Ja. Du, Liv undrar, vad behöver man inte missa i RuPauling? Har ni några resetips att dela med er av?
Om vi har. Först och främst kan vi väl tipsa om att ha med er kontanter.
Ja.
Och om ni har varit på exempelvis en världscuptävling vid Chiemgau Arena, har jag för mig att den heter. Så håll koll på transporterna därifrån, hur ni tar er från platsen. För det är inte helt lätt. Särskilt om man inte har några pengar.
Nej, eller har stått i det här umpa-bumpa-tälten.
Drick inte för mycket heller.
Nej, och ta inte emot flaskorna från bordsgrannarna. Det är rätt glada tyskar som tycker att det är exotiskt när ni kommer från Sverige och vill liksom dela med er av okänt innehåll.
Oklar schnapps.
Ja, ta, drick inte. Säg tack men nej tack. Jag...
Gå sen inte ut till bussen som inte finns och tro att det kommer en taxi. För det finns ganska få taxis där.
Ja.
Och då om ni väl får tag på en taxi, så se till att ha kontanter.
Ja.
Vi gjorde inget av det här, nej, kan man säga. Så det höll på att sluta med dödsfall i en snödriva.
Vi gjorde alla fel.
Ja. Men
men
vi klarade oss till
slut. We live to tell the tale.
Men det var ju ett lite tråkigt tips. Men de hade en jävligt bra apfelstrudel på vårat gasthouse. Och överlag där uppe i bergen. Så ta en apfelstrudel.
Ja, och bo på gasthouse. Bara det är väldigt fascinerande och kul.
Ja. Har säkert flertalet tips, men du kan ju höra av det till oss på mail, Liv, så ska du få en hel itinerary.
Mm. Vilka julklappar skulle ni vilja att tomten kommer till de svenska åkarna? Det har vi faktiskt redan avhandlat.
Mm.
Så det fick vi ju reda på förra veckan.
Ja, precis. Så jag vet inte om de förtjänar väl inga fler klappar, va?
Nej, knappast. Frågorna kom ju in då innan jul, som ni kanske märkte, ni som skickade in dem, att det dröjde ett tag innan den här frågestunden kom.
Ja. Drömgäst i podden?
Ja, det, han har ju redan varit här.
Ja.
Nej, det är väl Moa Lundgren då?
Ja, Moa Lundgren har vi redan nämnt. Sen ja, Petter Northug är ju också en drömgäst, såklart.
Ja, vi var ju till och med på föreläsningen i Falun och skulle hugga honom på något vis. Oklart hur, men det blev ju ingenting med något.
Nej, det var lite svårjobbat just där och då.
Mm.
Men skam den som ger sig.
Mm.
Bästa skidminne har vi fått frågan om från ett par stycken också.
Ja, det lär väl ändå vara för min del VM 93 i Falun. Jag var ändå där och såg ett gäng lopp.
Mm.
Så det får väl ändå anses vara det häftigaste som jag har gjort. Sen har jag varit väldigt många gånger på Lugnet och kollat på skidspelen och sånt efter det och varit lite runt, men VM 93 var ju något speciellt, det var ju galet.
Mm.
Även om jag bara var 9 år så minns man det ganska okej, bra ändå. Så det får väl bli det, det var ju inte något spännande svar direkt.
Nej, om man ska ta liksom, tolka det som på plats minne så...
Nej, men det tycker jag inte det ska behöva vara.
Nej.
Vi hade ju någon galen OS-jubel hemma i din soffa någon gång. När var det?
Ja, det var väl något sprintguld eller liknande. Men annars så, det känns ju lite uttjatat. Men Charlotte Kallas genombrott i Tour de Ski är svårt att komma ifrån. Det är väldigt fint att se om och om igen.
Och sen har vi pratat om det här skiathlon-loppet x antal gånger i den här podden.
Mm.
När Helder vinner efter den här sinnessjuka lagkörningen. Och det är något som jag har sett varvas även i Vinterstudion nu. Mm. Efter att Hård gjorde en... Ja, gå in och kolla på den Hård-grejen på SVT om vi får rekommendera våra konkurrenter. Mm.
Det är ju, det får vi göra.
Det är ju ståpäls, som Gunnar skulle ha sagt, rakt igenom.
Ja, men vi kanske ska avrunda den här frågestunden då. och kanske avrunda hela avsnittet, eller vad säger du? Har du något på hjärtat?
Nej, det känns väl som att lyssnarna har fått sitt lystmäte, minst sagt.
Ja, det får man väl hoppas.
Så det ska räcka ända in i det nya året.
Ja, annars kan man ju lyssna om på diverse episoder. Vi vet ju att det finns många som gör det. Det tycker jag ni ska ägna julledigheten
sista dåren inte född. Ja, så ska vi inte säga om våra kära lyssnare. Nej, men herregud, stort tack för att ni är med oss 2019. Nästa gång vi hörs så är det 2020. Det är ett nytt jävla decennium, Stefan.
Ja, det är sjukt. Ett nytt skiddecennium att njuta av.
Ja.
Så ser jag det.
Det är helt galet. Och sen är det Tordeski avslutningar på det och allt möjligt.
Ja, och det är fler torer och ja.
Ja, det är makalöst. Ja. Men du, nu får
vi syrefattigt här, så vi ska väl avsluta.
Ja, ut i mellandagsrean.
Ja, följ oss på Instagram, Facebook, maila oss på skidsnack@aftonbladet.se, så hörs vi nästa vecka.
Hej då.
Hej då.